Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Hej lyssnarna. Gunny och jag har det lite... Hur ska vi beskriva det? Vi befinner oss på Teater Brunnsgatan 4.
Mm?
Men det känns mer som om vi är i en marsvinsbur. Det är det här påminner mig om, kom jag på.
Är det marsvin eller? Nej, inte men... hamster?
Ja, det kan det vara också. Jo, det kanske
är
det.
Det är inte det här berömda hjulet.
Ja, dels är det hjulet, men sen så är det också, vi är ju inpackade i halm.
Ja!
Och jag hade ju väldigt mycket marsvin när jag var liten. Jag föredrog dem framför hamster, för marsvin är ju större. Och på något sätt, de har en personlighet. De som är intresserade kan ju googla på Karin Götblad. Hon har väldigt fina marsvin.
Mm.
Angora marsvin har hon. Muffin och Pepsi.
Har de dem fortfarande?
Mm. Hon visar dem, jag vet inte om...
Visar dem på tisdagar mellan 13 och 15?
Hon har cirkus för dem. Nej, men jag vet inte om man kan se dem om man inte är vän med henne på Facebook.
Var köper man biljett?
Gud, det skulle vi ha någon gång.
Mm-hmm.
Nästa gång vi livepoddar så kan vi ha Karin Götblad visa sina marsvin.
Nästa gång?
Eller ska jag fråga om hon vill komma och visa dem?
Ja.
Nu när vi har halm!
Vi har ju halm.
Alltså, men hur ska jag göra det?
Ja, det tycker jag.
De är så gulliga. Mm. De är såna jättelånghåriga marsvin.
Mm. Mm.
Muffin och Pepsi.
Mm.
Och det är nästan det enda hon lägger ut i sina sociala medier. Nu överdriver jag lite, men hon lägger ut väldigt mycket. Varje vecka minst en bild på Muffin och Pepsi äter gurka. Muffin och Pepsi har just badat. Men så här fantastiska saker. Och i
alltså
sommar...
Karin Götblad, för detta länspolismästare i Stockholm.
Mm. Mm. Hon älskar ju alla sorters djur.
Mm.
Och lite särskilt förbläs för smådjur.
Jag har ju funderat på vad vi skulle ha för gäst. Artist så att säga. Men då är ju, alltså marsvin är ju ändå, alltså jag har ju gått igenom, alltså sådär, vem ska man be?
Uh-huh.
Ska man ha Jonas Gardell eller ska man ha Lale eller vem ska
eller
man
marsvin? Be? Eller marsvin? Vi kan säga så här, Karin, om du inte har tid så kan vi bara låna marsvinen. Och så Karins marsvin. För då kan de få leka med den här halmen.
För att saken är den att alltså, den här lilla teater...
Det är inte en teater längre.
Nej, det liknar mera en vad ska jag säga, en lada någonstans på landet.
Mm.
Man står stora balar i där man ska, publiken ska hänga kläder. Mm. Och, ja.
Vi kan ta kort på det sen så ska ni få se.
Göra. Jag ska gå och hämta lite kaffe.
Ja, gör det.
Jag kommer strax.
Alltså, lyssnarna, det är helt sanslöst. Men det beror på att vi repeterar en föreställning här nu. Med en grupp som vi samarbetar med för tredje gången som heter Konstab. Och föreställningen heter Total strukturalitet. Och den har premiär här i februari. Så att, och den här halmen... Den ingår i deras scenografi. Det är, det är inte bara en hel del annat också.
Det kommer bli så, ja, men jag tror att det kommer bli så mysig stämning på vår livepod nu. Som
ja.
Det är den 23 som sagt. Det har vi redan sagt tre gånger nu.
Ja, men vi kommer att få sitta i den här scenografin liksom.
Mm. Mm.
Och det kommer att vara fint.
Det kommer att vara fint. Och hela alltihopa kommer att tv-filmas, sändas.
I Expressen TV?
Ja, tre kameror.
Värsta
produktionen.
Men herregud, Gunny! Vi ska bli tv-stjärnor!
Ja, äntligen. Nu händer det.
Vi är nya Wahlgrens värld. Ja. Vi är tv-stjärnor, Gunny. Vi är kändisar. Åh!
Ja.
Och
det blir ni också publiken om ni kommer.
Ni kommer bli jättekändisar.
Ja. Gå in på Teater Brunnsgatans hemsida och jag tror fortfarande att det kan finnas någon biljett kvar.
Några biljetter finns det kanske kvar. Det säljer bra till den här showen. Men gå in och kolla om ni är intresserade.
Ja, gör det.
Så får vi hoppas på det bästa. Hoppas att ni får napp.
Okay. Nu kör vi då.
Nu kör vi.
Ja, då var det dags för det 149:e avsnittet av Lunch med Montelius. Och den här gången så är Martina och jag alltså som sagt på Teater Brunnsgatan 4. Vi sitter inne på kontoret och har packat upp. varsin baguette och hällt upp varsin kopp kaffe. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. That you loved, not hated, but loved me
true, not false, but true. Idag har du inte någon liten bok med innehåll och sånt där i. Men jag har jättemycket att prata om.
Ja.
Jag har jättemycket att prata om. Vad vill du att jag ska börja med? Ska jag börja med att prata om Nahid Persson? Eller ska jag börja med att prata om Guds olydiga revben? Eller ska jag börja med min kärlek till Gunilla Thorgren, som är helt oerhörd?
Mm.
Eller ska jag börja med att prata om att jag är ett vrak?
Jag börjar med det.
Ja, börjar med det. Nej, men jag har ju ägnat hela den här... Det är ju alltid likadant.
Mm.
Du vet, när, jag kommer inte ihåg när det började, men det är väldigt många år sedan som det började vara så här, att varje höst efter sommarlovet så hade jag någon deadline på någon pjäs eller bok. Och varje jullov måste jag jobba.
Mm.
Men jag måste ju vara ledig också. Mm. Alltså, det vill säga vara ledig i betydelsen göra saker med mina barn. Så det blir väldigt lite sömn. Så när det liksom är meningen att man ska komma tillbaka efter en välförtjänt ledighet, så är jag helt utarbetad. För då har allting varit värre än någonsin. Men det får ju inte jag deppa över heller, därför att allting som jag gör är så roligt. Mm. Så att jag är extremt glad och tacksam att jag har så mycket arbete, att jag har tak över huvudet och sådär. Jag är bara lite trött. Jag skulle vilja få bort det där och vara så trött. Och Paolo Roberto, om du hör det här, så vet jag, jag vet att jag skulle bli oerhört pigg om jag började gå upp klockan 4 på morgonen och träna och lyfta skrot och stå upp och ner naken och visa röven på Instagram. Jag vet att jag skulle lösa alla mina problem. Så du behöver inte påpeka det, Paolo. För att jag vet det, och jag vet att jag är en jävla hora som inte liksom står på huvudet och visar stjärten. Men nu är det så här att människor är olika. Har du sett de här bilderna på Paolo? Jag ska inte dra igång honom igen. Du vet ju att vi har haft väldigt djupa konflikter. Och jag vill inte...
Det finns alltså nya konfliktytor.
Nej, de uppstod nu i det här ögonblicket, för att jag kommer bara tänka på Paolo. Alltså jag kommer tänka på... Nej, men den här... Det går ju inte att säga att man är trött i dagens samhälle.
Nej.
Jag känner mig bitter över det. Det går inte att säga att man är trött utan att någon kommer och säger så här... Oftast någon man känner då. Men det går inte heller att öppna en tidning utan att någon säger exakt samma sak. Om du bara börjar gå till ett jättetråkigt gym där det är, vilket jag har gjort ju det förra året. Jag var ju, jag kan fortfarande göra det. Men det är bara det att den där miljön, det är någonting med den där miljön som är att först går man på ett sånt där gåband, och så bredvid den på ena sidan så går det liksom en 56-årig man, och hela han utstrålar så här att man ska tycka att han är duktig. Sen så på andra sidan så går det någon kvinna och lyssnar på någonting i några hörlurar. Och så i mitten så går jag. Och hela upplevelsen, jag älskar ju att gå. Men det är ingen luft. Det är sån där gymluft liksom. Och ingen framåtrörelse.
Nej.
Och det är de två sakerna som jag gillar med att gå. Men att gå och aldrig komma till dörren, bokstavligen. Det ska liksom vara med vägen, sanningen och livet. Och sen ska man sitta i en sån där maskin. Och jag ser, det finns en gammal man som går nästan varje dag på liksom mitt lokala gym i simhallen. Han är så där 70 eller något. Han är jätteduktig som går varje dag. Men han har också blivit på något sätt en inventarie på gymmet. Och han håller koll på alla. Det är liksom hans gym lite grann. Och jag var med om någon gång att det var någon annan yngre man där som inte hade varit där förut, och han all liksom fick lite hjälp och så. Och sen så, när han hade gått, så sa den här gamle mannen till liksom den som jobbade på gymmet så här att ja, det är en ny kille det där, får se hur länge han varar liksom. Han såg inte så motiverad ut. Så tänker jag, vad säger den här gubben om mig när jag har gått därifrån?
Jag håller med dig till 100%. Jag tycker gym är liksom ett satans påfund.
Ja.
Ja. Men jag gratulerar dem som inte har den känslan och som utnyttjar den här värmen och möjligheten att röra på sig. Och bli så där liksom trött, lyckliga som de är på till exempel ett av de där gymmens annons, så här, rörlig bildannonser som möter den när man kommer upp från Östermalms tunnelbaneplattform. Då står det liksom två stycken deffade unga människor och liksom tittar på en tröttlyckliga. Deras ögon
de nyknullade.
Så, ja. Herregud. Herregud. Jag är så trött. Så.
Men jag förstår det där. Det ger ju ett endorfinpåslag naturligtvis liksom att anstränga sig på det sättet. Ja. Jag kommer ihåg det från när jag gick på jazzdans när jag var tonåring, så här 12 eller någonting. Då kunde jag vara så trött lycklig.
Ja, fameskoletrött.
Nej, men fameskoletrött, precis. Och jag lekte ju verkligen fame. När jag dansade, det var precis samma typ av dans som de dansade i fame.
Ja.
Och då är det ju, och där, så det kanske är besläktat med gymlycka då. Mm. Nej, men det här att nu ska jag ger allt i den här dansen. Because I'm a dancer. Mm. And I don't quit. Och jag lekte ju att jag var de där i fame hela tiden.
Ja.
Och då var det så tillfredsställande att liksom gå ut i det där omklädningsrummet sen och verkligen... Åh, jävlar alltså. Mina muskler nästa dag, oj, oj, oj. Jag måste sträcka lite på mina muskler. Jag har dansat så mycket, så här är det att vara dansare liksom.
Men grejen med det här, det minst härliga med den där situationen, det var ju de andra i omklädningsrummet och de andra på dansgolvet. Eller hur? Så att när jag vill ju inte, alltså man framstår ju så otroligt beskäftig, men min träningsform är ju ensam i ett rum.
Ja, håller du på fortfarande med yoga?
Ja. Och det är ju så mysigt, så det är ett mys utan slut.
Alltså, men gör du det varje dag?
Ja, då tände jag ljus. Ja, det här låter ju här, det är förfärligt säkert. Men jag tycker inte det är mer förfärligt än de jävla gymmen.
Nej, det är mindre
att
förfärligt.
Att prata om.
Det är klart att det inte är. Men då tände du ljus.
Ja, förlåt, jag tände ljus.
Nej, men du får klart att herregud, det är ditt liv. Ja. Du tände ljus och hör musik.
Eller nej, men jag har ju, nej, jag har ju en som leder. Alltså jag, det är ju en video.
Ja, ja, du sitter på videon, ja, med den här tjejen,
ja,
som säger...
med Adrian.
Adrian, welcome.
Ja,
och så här...
Och så är det så här, just nu har hon en 30 dagar som heter Dedicate. Så att varje dag så kommer det då en ny, helt ny video som hon har gjort. Så är det hon då på en matta.
Och så det är ju som att gå på yoga-lektioner fast man slipper de andra människorna.
Ja, ja, och så säger hon... Och så säger hon liksom, nu kommer jag inte ens ihåg vad hennes uppmuntringsord är, för de är ju generiska liksom. Men, men man, det konstiga är ju att man köper det.
Mm.
Liksom, three more liksom, 3, 2, 1, good, well done, way to go liksom så här.
Mm. Men då är hon begåvad antagligen.
Ja.
På att leverera den där generiska
grejerna. Hon är skådis också nämligen.
Jaha!
Så att hon har... Alltså, hon är väldigt skicklig på det här. Och hon har ju miljoner som gör hennes yoga. Det är inte klokt. Det är en världsomspännande rörelse.
Då måste hon ju tjäna asmycket pengar också.
Ja, på något sätt gör hon ju det.
Wow.
Ja. Men i alla fall, jag rekommenderar det. Usch, nu är jag ju bli igen.
Nej,
så här kan du göra. Men,
alltså, jag förtjänar det. Alltså, därför att på något sätt måste man ju utvecklas, eller hur?
Ja.
Någon form av utveckling. Alltså, för jag håller ju på att utvecklas till Leif GV. Alltså, det är ju det jag håller på att bli. När jag blir gammal så kommer jag ju att vara Leif GV. Och det är inte det sämsta. Alltså, tänk och försöka... det är bra. Här, ni som gör sketcher... Här får ni ett gratis tips och det är yoga med Leif GV. Alltså det skulle vara jätteroligt.
Ja.
Han framför den här Adrians yogafilmen.
Ja. Ja.
Okej. Ja. Ja, då är det igång här. Det här är bra.
Nej, okej. Okay. Jag rapporterar. När jag har börjat med det här så rapporterar jag. Nej, men jag ska skriva en ny bok. Den måste jag hålla på med. Och sen så en pjäs för Örebro länsteater. Men sen så också så håller jag ju på att hjälpa. Det, nu är inte det hemligt, för nu står det till och med på Dramatens hemsida. Men alltså det är ju så här, det finns ju en helt fantastisk bok. Det är säkert många av er som har läst den, som heter Guds olydiga revben, av Gunilla Thorgren. You know Gunilla Thorgren, lyssnarna, som är, hon var med i grupp 8 på den tiden.
Jösses flickor
Gunilla, författare, och hon
hon har varit gift med Sven Bertil Taube, eller hur?
Va?
Ja.
Va?
Visste du inte det?
Nej, det hade jag ingen aning om.
Jo. Ja, alltså. Innehåll.
Hashtag innehåll.
Ja, i alla fall Gunilla Thorgren.
Hon, jo, denna bok är så fantastisk, Guds olydiga revben. Och det märkliga är att den boken upptäckte jag av en ren slump när vår producent på teatern Levira och jag var, vi var på Hedengrens bokhandel och skulle leta efter böcker och ge i premiärpresent till folk på någon föreställning.
Hedengrens bokhandel.
Den bästa bokhandeln i hela stan.
Ja, vad man säga.
Vilken skulle vara bättre? Alltså det, om man vill botanisera, om man vill ha liksom bli överraskad, om man vill inte ha det där, det märker man ju om man är en sån som ger ut böcker, att de har en livslängd på några år i bästa fall i bokhandlarna. Sen rensas de ju ut, därför att bokhandlarna har ju bara liksom de nyaste böckerna hela tiden. Men Hedengrens, det är det närmaste man kan komma en sån där fantastisk New York-bokhandel liksom.
Ja.
Därför att de har ju förstås, alltså om det finns någon...
Ja, det är lite romantiskt att gå där.
Det är där. Jätteromantiskt. Ja. Alltså dels har de ju...
Det är
alltså,
där man liksom råkar stöta på Robert De Niro.
Ja, nej, men det är det faktiskt.
Falling in love. Man det är med är så. Ut, liksom, när man står så här och tummar på någonting. Ja,
och det ser ju ut så också.
Ja,
alltså det är en Meryl Streep och Robert De Niro-miljö.
Ja.
Och med den här runda, det är liksom en rund, ja, det vet ni ju, de flesta av er säkert varit där, men alltså det här att det är liksom en rund miljö. Där allting går runt.
Det är en rund miljö.
Nej, men i mitten är det ju runt. Och sen så... Men det där är sådana böcker på en massa språk. Jättemånga böcker som jag hittat av en slump har jag hittat på Hedengrens. Det är nästan som ett bibliotek, fast liksom man måste köpa böckerna. Men jag älskar det. Men där var i alla fall Elvis och jag och letade efter böcker att ge bort. Och då så... Nej, men så stod vi på något sätt i någon avdelning för typ av fackböcker. Och så kom det en man... Sen så plötsligt stod bakom oss. Det hade kunnat vara ett MeToo-ögonblick, men det var precis tvärtom. Det var en man så där i 60-årsåldern som liksom också bara var där för att botanisera, verkar det som. Och så sa han, jag tycker ni ska ta den här. Och så pekade han på Guds olydiga revben. Och då var väl den var väldigt ny då. Men jag hade inte hunnit sätta mig in i vad det var. Och det slutade med att jag behöll den själv. Och så kom jag bort någon av mina egna böcker istället. Så det var säkert kaffe i den boken eller något. Men jag var tvungen att ha liksom Guds olydiga revben själv. För att den är ju helt enkelt en... Det är att Gunilla gör en genomgång av Bibeln. Hon läser Bibeln. Hon kommer på liksom att hon aldrig har läst den egentligen. Alltså de flesta av oss har ju inte riktigt läst Bibeln.
Nej.
Alltså så... Utan bara lärt sig rabbla saker i skolan kanske, så där basic bibeln. Så hon läser den ordentligt och hon går igenom en sån rad av insikter och upplevelser när hon läser den här boken. Framför allt om hur oerhört präglat vårt så att säga sekulära samhälle är av den kristna världsåskådningen idag. Vi är liksom präglade av skapelseberättelsen och gamla testamentet än idag. I det här med hur Men vi har ju fortfarande kvar hora Madonna-kulturen. Mm. Vi har väldigt mycket hederskultur.
Mm.
Mm. Fast på ett mer subtilt sätt.
Mm. Mm.
I den
och skapelseberättelsen. Hela det här med revbenet alltså.
Ja.
Att kvinnan skapades av
mannens...
av Adams revben.
Ja, för att han inte skulle behöva ensam. Han behövde liksom ett komplement till sig själv. Mm. För att kunna skaffa barn. Och så där håller det
lite
på.
Lite som han, men ändå inte.
Så att säga.
Mm.
Så det där går hon igenom. Och sen så konstaterar hon på ett ställe. Och även... de religioner som fanns att välja på före kristendomens begynnelse, till exempel Inanna, gudinnan Inanna och hennes pappa Enki. Inanna hade kunnat bli gud, hon var ju före gud.
Var hittar man henne?
Man kan hitta henne lite överallt, men det finns liksom gamla skrifter som handlar om Inanna.
Mm.
Det finns massor med böcker om henne.
Mm.
Men den berättelse som vi har med i den här föreställningen på Dramaten, den och som finns med i Gunillas bok, den handlar om att Inanna, hon är gudinna.
Mm.
Och hon har fått massor med hennes pappa Enki då, den här guden. Han känner sig som en sån bra pappa, för han har givit henne massor med förmågor, tycker han.
Mm.
Liksom han har givit henne en vacker röst och vackra klänningar och ett vackert utseende. Och Inanna bara, fuck that liksom. Jag vill ha alla superkrafter som du har.
Ja.
Jag tänker inte bli annorlunda behandlad för att jag är en dotter och inte en son. Jag ska ha allt det som du har. Och så utmanar hon sin pappa på ölhävartävling och super honom under bordet. Och liksom när han är full så säger han så här att men okej, du kan få det här, du kan få alla de här förmågorna. Så när jag nyktrar till igen så ångrar han sig jättemycket, men då är det för sent.
Men det här är ser jag nu, alltså enligt den sumeriska mytologin.
Mm.
5000 år gammal mesopotamisk myt. Gud vad intressant.
Tänk om vi hade behållit det. Alltså om det hade varit vår västerländska urmyt.
Ja.
Med dottern som liksom överlistar sin pappa.
Mm. Och blir
queen of fucking everything på riktigt.
Ja.
Men så kom ju den här patriarkala kristna religionen och liksom sopade bort allt det. Och sen också, hon går igenom hela kristendomens historia. Men också såna här rebeller som Hildegard av Bingen och Heliga Birgitta och Kristin de Pizan och liksom, alla de här kvinnorna som ändå har haft stake genom kristendomens historia. Och konciliet i Nicaea, när man bestämde vilka evangelier som skulle liksom vara de riktiga evangelierna som skulle gälla, när man bland annat inte inkluderade Maria Magdalenas evangelium, för hon hade ju faktiskt ett eget evangelium, och hon var ju capo di capi av Jesus kvinnliga, 7 kvinnliga lärjungar som det inte står liksom typ ett skit om. Man får lära sig i skolan att räkna upp alla de här 12 snubbarna som han hade. Men vilka var det som följde Jesus till korset ända in i döden?
Vilka var det? Kvinnorna.
Det var ju kvinnor. Det var ju inte de där
männen. Kanske inte var en slump att det var de som gick till graven och upptäckte att
kanske inte var en slump. Nej. Det kanske var så att männen som vanligt liksom, när de kände att de hade fått tillräckligt med uppmärksamhet så orkade inte de investera mer av sig själva. Men vad fan är jag orkar inte. Men
en jävla pissreligion alltså.
Pissreligion på jättemånga sätt. Men Jesus, han var ju inte perfekt på något sätt, men han är i alla fall betydligt mer, han skulle nästan fungera i dagens samhälle som liksom en människa man skulle kunna vara vän med. Nästan. Det finns ju citat från Jesus som man blir lite ledsen över. Man får komma ihåg att han levde för så pass länge sedan. Så.
Komma ihåg att det är uttolkare också.
Man får komma verkligen ihåg att det är uttolkare.
Ja.
Men 2016, nu ska inte jag börja liksom, nu börjar jag låta som en sån här, det är inte bra innehåll. Men
som en sån där, vadå?
Ja, men som en sån som sitter och doserar.
Ja,
ja, du ska ni bara veta.
Ja, just det.
Alltså, nej, men nuvarande påven har ju faktiskt erkänt Maria Magdalena igen som en apostel.
Ah.
Hon satt ju på horhyllan jättelänge, just så det. Påven har ju inte gillat henne.
Nej,
men
nej.
Grejen är, jag ska inte dosera, utan jag vill bara, det är bara för att jag älskar den här boken så jävla mycket.
Ja.
Och Gunilla då i boken, hon... blir också konfronterad av vänner som är teologer och sådär, som säger att du måste ju läsa Bibeln symboliskt, fattar du väl allt det här? Och Gunilla bara, ja, men vilken typ av symbolik vill du att jag ska läsa in? I gruppvåldtäkter, i kvinnor som köps och säljs, liksom, man får inte vara i kyrkan när man har mens, alla de här sakerna. Vad tycker du att det i så fall symboliserar? Ja. Vad ska jag med den här boken till om jag inte kan sätta in den i mitt sammanhang idag? Svara!
Ja.
Nej, och sådär håller de på.
Och det här bearbetar du till en pjäs.
Så här, Tilde Björfors, alltså cirkus cirkörs, konstnärledare och cirkusregissör, hon gör en föreställning, och då är det Dramaten och Malmö stadsteater och cirkus cirkör i samarbete. Så den kommer att ha premiär på Dramaten, och sen så kommer den att flyttas till Malmö stadsteater var det lider och sådär. Och då så, alltså den, ja, den bearbetas. Den danska dramatikern Lærke Reddersen gjorde en första dramatisering, och sen så har jag bearbetat den. Och igår hade vi kollationering på SVT faktiskt, för att Dramaten lånar och hyr deras lokaler.
Ja, för de renoverar också. Ja.
Så vad var det med allt det här? Hur kom jag in på det?
Nej, men du vill ju berätta om Gunilla Thorgren och den här boken. Och det är klart att du är uppfylld av det här arbetet. Och det kommer bli jättespännande. Jag ser framför mig att du kommer att sitta i Opinion Live och liksom käfta med Jonas Gardell om Bibeln.
Eller också blir det nästa Expressen TV.
Liksom. Nej. Men det får du göra.
Eller så blir det nästa Expressen TV.
Ja.
Efter mitt, inte det mitt nya gig också, att jag krossar patriarkatet till Expressen TV.
Ja.
Jag krossade ju
Jan Guillou.
Jan Guillou kommer ju inte att vara sig själv på flera år efter det här. Jag tror att jag förkortade Jan Guillou.
Jan Guillou gjorde bort sig så kapitalt. Jag orkar inte ens liksom gå in på det.
Nej, bara, ni som vill kan kolla på Expressen.
Alltså det är bara att googla på Jan Guillou och Martina Montelius, så har ni det där.
Så har vi skam, när Jan Guillou
ställer en fråga till honom som är så jävla underbar, men som inga människor vågar ställa till Jan Guillou.
Men om man pratar mer generellt om den här typen av beteende, har du varit med om det? Har du varit med om det, att du möter liksom en människa som väldigt väldigt tydligt hela tiden bara vänder sig till de män och ignorera det
absolut
konsekvent.
Oh ja.
Vad är det för?
Nej, men varför gör de så? Jag har nu varit snart 20 år på Expressens kulturredaktion och jag delar in liksom mänskligheten i de som, ja, men det handlar ju om hierarkier också naturligtvis. Man vänder sig till chefer, gör man ju. Men har man ingen chef att tillgå så vänder man sig till en man. Det är en människotyp liksom.
Men och inom parentes, Jan Guillou, när jag redan ändå i programmet outar honom, han gick ju ett steg längre. För de som tog emot mig och Jan var ju Jens Liljestrand som också ledde programmet, och Karin Olsson som är liksom faktiskt chef för Expressen Kultur. Så ett tag så var vi fyra personer som stod liksom precis innan vi skulle in i studion och pratade. Jens, Jan, Karin och jag. Karin är egentligen högst i hierarkin.
Ja.
Men Jan ignorerade henne i alla fall. För att för honom är det, det räknas inte. Nej. Om det faktiskt. Han står inte ut. Alltså, och jag tror att det blir värre om det är liksom en kvinna som är chef. Då blir det ännu viktigare.
Då är det viktigare för honom att markera
att du är inte min chef.
Nej, just det.
Du är inte min chef. Du är kanske chef för redaktionen, men min chef blir inte en Expressen-flicka. Min chef är Jens. Men vad är det där? Ja, du har rätt, men generellt är det ju hierarki också.
Ja, ja.
Men jag skulle inte liksom, blir det inte väldigt mycket att släppa omkring på, så att säga?
Alltså jag tror att det aldrig är över, det är för sent. Det är över för honom, med all respekt. Det tog slut för rätt många år sedan. Och det han håller på med nu är liksom det att dagligen på något vis skjuta sig själv i foten. Så att vi behöver inte göra någonting. Man kan ställa den här typen av väldigt självklara frågor och sen så blir det katastrof liksom.
Sen får man bara stå och se hur skyskrapan brinner.
Ja.
Ja. Man bara lutar sig tillbaka och hovar in.
Det är det. Ja. Hans glansdagar är över. Är förbi.
Så jag hoppas att du hade roligt medan du var
här. Ja, ja, men han, det är mycket vi kan tacka honom för. Men just nu bud som nödvändigt att tillfråga vederbörande.
Elefanten har slutat dansa.
Jag har ju hört och sett en del intervjuer med Sven-Bertil Taube på sista tiden.
Hur är det med honom?
Jag tror att han lever i yttersta välmåga. Och ska fortsätta att sjunga och spela teater och så vidare.
Han har ju medverkat i vår podd, fast det var länge sedan.
Ja!
Han medverkade.
På ett jättegulligt sätt. Ja, jag pratade i telefon med honom. För att jag ringde och frågade hur det var med den där hunden i Spanien en gång i tiden. Ja. Den som man hade blivit så god vän med på en strand.
Mm.
Ja. Jag kan länka till det avsnittet också. Hur som helst. Alla reportrar känner sig. Jag vet inte vad det är som driver dem till det. Men alla känner sig nödgade att ställa frågan. Om han ändå inte har dåligt samvete för att han inte var med sina barn när de var små.
Ja. Vad svarar han då?
Ja, jag var nog en dålig pappa.
Mm.
Svarar han. Väldigt så här sanningsenligt och utan omsvep. Varpå man, om det var idén eller Svenska Dagbladet, kör upp det till rubrik naturligtvis.
Sven-Bertil Taube, jag var en dålig pappa.
Jag är väldigt trött på det där. Jag tror att de flesta fäder kanske som har uppnått hans respektabla ålder av över 80 år. Vi levde i en annan tid. De var inte hemma med sina barn. Det var väl synd. Men är det verkligen det som är det viktigaste att fråga nu? Är det viktigaste att fråga när de här människorna nästan står med ena foten i graven? Alltså, pumpa dem på skamkänslor.
Mm. Det är ganska obehagligt. Framförallt som det finns väldigt mycket annat intressant man skulle kunna fråga.
Ja.
Just Sven-Bertil Taube. Det är så här, klockan tickar. Vad vill vi ha reda på som vi bara kan få veta av Sven-Bertil Taube?
Ja.
För att, precis som du säger, den där frågan om har du dåligt samvete skulle man kunna ställa till alla män i den generationen.
Ja.
Och alla borde svara ja om de har ett samvete.
Ja, ja, ja.
Och det var ju synd.
Ja.
Men just Sven-Bertil Taube, vad vill du veta som bara han kan berätta?
Ja.
Kanske någonting som har att göra med, jag tar något ur högen.
Musik.
Jag vet inte. Det är min tur att känna mig beskäftig. Men jag skulle kunna komma på en rad frågor. Så faktiskt är relevant att ställa till just Sven-Bertil Taube.
Ja.
Ja. Ja, det där.
Han är bara ett exempel av väldigt många faktiskt.
Mm. Det är väldigt inne just nu. Det blir mer och mer inne det där.
Ja.
Med har du dåligt samvete för att du var en dålig pappa.
Ja, just det. Och i det finns en slags inbakad gråtförväntan också.
Ja, men det kan ju bli så bra. Det kan ju bli så bra om den personen börjar gråta.
Ja. Ja.
Åh, herregud Gunny.
Ja. Ja.
Det är väldigt mycket Stjärnorna på slottet över det också.
Åh, oh, herregud.
Alltså, vet du att jag av någon anledning tittade på gamla avsnitt av Stjärnorna på slottet.
Ja, men det var ju bättre förr.
Det var mycket
det
bättre
var
förr.
Det var bättre förr, för de bråkade mycket mer.
Exakt!
Då. Det var ju roligt. Åh, det de lök så, ihop.
Det är så roligt. Alltså, min stora favorit är ju den här vi pratade om förut, när Jonas Gardell inte vill spela fjol.
Ja.
Det är det absolut roligaste.
Ja.
Men sen så för det som jag tittade på för att liksom stänga av min hjärna efter att ha jobbat för mycket. Då sitter jag med gamla, det är ju så roligt när Claire Wikholm när retar upp Stefan Sauk så mycket så att han verkligen på riktigt slår näven i bordet och lämnar. För att Claire har fått för sig, hon är liksom, först har hon ju hackat på stackars Morgan Alling.
Ja.
Hon förstår hela hans avsnitt.
Hon tyckte det där med att han hade sovit under blommor.
Men gud, jag blir lite avundsjuk faktiskt på folk som har fått, det låter ju jättespännande att få sova under en bro. Och Morgan bara, ja, kan Claire vara tyst? Tänker han inom sig, I'm gonna kill that bitch, tänker han. Och sen så För hela dramaturgin är ju så bra. För sen så när de liksom kommer in på lunchen så ska ju Morgan berätta om när det började gå bra. Han gjorde den där tippen. Och jättemånga kom fram till honom på gatan och han fick åka flygplan och allt vad det var. Och det är sån sak som man ska berätta i Stjärnorna på slottet och klabba.
Nu tycker jag att du är lite självgod, Morgan. Har du någon dålig sida överhuvudtaget?
Morgan bara... Hon förstör för honom. Och sen när det är Marika Lagerkrans då, och det roliga är att Marika Lagerkrans, jag kan nästan liksom förutspå varje reaktion, för jag har ju jobbat jättelänge med henne på Plaza. Hon är väldigt bra. Hon är ju liksom jättevan vid konflikter och sånt.
Mm.
Duktig på det. Nej, men förstås, för att hon är skådespelare. Men då så har ju Claire fått för sig, för då är det sista dagen. Och då har Claire tänkt så här, säger hon i en så här ensam intervju.
Ja, men nu har det faktiskt varit så här så... Grabbarna har pratat och pratat. Och nu är det faktiskt kvinnornas dag.
Så när det är Marikas middag och liksom Stefan Sauk börjar säga,
ja, Sven Bertil Tåg.
Nej. Ernst Hugo var ju som en mentor för mig. Och Claire bara, det var han för mig också. Han blev jätteförtjust i mig. Ja, tack Claire. För jag. Och sen så Morgan bara, ja, nej, men jag hade ju en olycklig barn. Det där har du redan berättat, Morgan. Vi har hört det flera gånger. Och Marika, Amanda Ooms sitter bara i en hatt och tittar ner i bordet liksom. Och Marika, ja, jag har inget emot aggressioner. Och till slut så säger liksom Stefan, nej, nu är det bra. Nu går jag från bordet. Och Claire, ja, nej, men jag tar på mig rollen som den onda jäveln här inne då. Och sen så Marikas stora uppspärrade ögon. Ja, nej, men jag tycker att alla sorters känslor ska få finnas.
Alltså det var ju fantastiskt. Alltså det var ju så spännande och roligt.
Så jävla spännande.
Ja.
Och det är det man vill. Man vill ju att de ska bli osams.
Ja, man vill inte att de ska vara så jävla medgörliga och liksom bara köpa allting som de gör nu.
Jag tycker Claire var fantastisk. Alltså, jag tycker Claire var jätteduktig på att göra ett bra program.
Ja, hon var sig själv. Hon gick inte med på alla liksom stipulerade.
Nej. Alla ska sitta och gråta liksom.
Nej.
Men får jag säga en jättehemsk sak? Ja. Det är jättehemskt.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jo, nu säger jag det. Att Camilla Läckberg är ju med i år.
Mm.
Och det svåra är att när hon ska vara med och liksom reagera. Det var det, hon börjar ju gråta och liksom sådär och skrattar. Men det är så väldigt små delar av Camilla Läckbergs ansikte som kan röra sig. Därför att det mesta är förlamat av botox. Nej men man ser ju det.
Ja, just det.
Alltså, så att det är egentligen bara, men det är samma ansikte hela tiden.
Så därför är det ju bra att hon säger att jag är ju...
Nu gråter jag.
Ja, just det.
För det är det som är bra. Camilla måste berätta att hon gråter. Det här är väldigt, så här får man inte säga egentligen. Men jag menar inte att det är något fel med botox.
Nej, men det är ju... Nej, men det vore en sjukdom så kanske man inte skulle prata om.
Att hon hade så här en ansiktsförlamning liksom, och så sitter vi och...
Nej.
Så här, åh Camilla,
nej,
kan
det
inte...
Det har hon ju så att säga ådragit sig själv.
Nej, men det är ett val.
Ja.
Det är ett val. Man ser det mycket mer i USA till exempel. Ja. Där är det ju självklart.
Ja. Nej, men då är det ju väldigt bra att hon så att säga, är tydlig med vilka känslor hon
har. Rent verbalt. Men jag undrar faktiskt. Ja. Du vet, nu har ju vi... Alltså, eller jag... De som verkligen gillar sina, Camilla Läckberg och jag är ju samma ålder, typ. Och jag tror att de flesta börjar när de är något yngre än jag är, liksom lite före 40 kanske, 37 eller någonting kanske folk brukar börja. Liksom botoxa och sånt. Men, så jag har ju borde börjat för länge sedan. Det är bara det att, är det inte, alltså vad är egentligen mest pinsamt? Att ha rynkor eller att inte kunna... ha ett ansikte. Alltså, okej, om det inte syntes. Om det verkligen var så att man var 43 och så såg man ut som om man var 25. Men man ser ju ut som om...
Nej, men man ser ut som något annat. Man
något
ser
annat.
Ut som man är 25, utan man ser fortfarande ut som att man är i den åldern, men att man har på något vis...
fått något fel.
Stelnat till lite.
Blivit rädd en gång och så gick det liksom aldrig över.
Vi låter den frågan hänga i luften.
Nå, om någon av er har botox eller något annat i ansiktet och vill berätta, så berätta det.
Ja.
Hur ni tänkte liksom.
Ja, men man behöver inte skämmas för det om man har lust att spruta i. Men grejen är att resultatet blir det här i Stjärnorna på slottet. Det var bara det vi ville komma till. Eller hur?
Mm.
Ja. Down by the old mill stream where I first met. Vet du vad? Så jävla privilegierad ändå. Man sitter här och eller hur? Alltså vilket underbart jobb det här är.
Men det var det jag tänkte på också. Det är faktiskt sant att jag tror, för jag tittade på en annan grej på SVT, man hör liksom att det blir, men det finns faktiskt en jätterolig som jag rekommenderar, som heter, jag tror den heter Föräldramötet heter den kanske. Den har funnits på SVT Play länge. Men det handlar om några som bråkar om,
jag tror den heter Klass.
Klasse. Nej, men vad heter det? Du har sett den, va?
Jag har ju sett den. Den är helt fantastisk.
Den är så
jag
bra.
Skrev om den faktiskt.
Du skrev, visst är den fantastisk.
Jag till den. Heter den inte klass 9A eller något sånt där?
Kanske den heter.
Klass 9. Nej, det är det inte. Vi måste.
Men det är det där när de bråkar om några flickor som har skapat dålig stämning.
Ja. Filmen heter alltså 6A och det är en novellfilm från 2017.
Ja,
och den finns, verkar ju finnas fortfarande på SVT Play.
Jo, men det var det, apropå privilegierade arbeten. Jo, det var det jag tänkte på när jag håller på och gnäller om att jag har så mycket att göra och hela det där.
Mm.
Därför att det ingår i den här, jag ska inte avslöja så mycket om ni vill se den, men det ingår, läraren i den här novellfilmen har det inte speciellt roligt på det mötet, kan man inte säga.
Nej.
Och då så tänker jag att, men hur många andra yrken är det inte? Det är ju inte bara jag som har ett extremt privilegierat yrke som är trött. Utan hur jävla trötta är inte liksom alla andra?
Mm.
Fast deras jobb är inte att till exempel äta en god smörgås tillsammans med Gunny.
Vi slipper att hantera en grupp med urstarka, verbala översittarföräldrar som liksom får sen köra över den här läraren.
Det är det som verkar vara, det har vi inte så mycket i Vällingby, men jag har förstått det på liksom bekantskapskretsen som har barn i skolor på Söder och sånt där, att föräldrarna är inte kloka på vissa skolor.
Nej.
Och liksom verkligen skäller ut lärarna om barnen har för dåliga betyg. Och varför har du inte stimulerat Lukas på rätt sätt?
Och det där förstör jag också för debatten. För att om man skriver någonting som är kritiskt mot skolan.
Mm.
Alltså strukturen, pedagogiken, inriktningen, den från Skolverket styrda inriktningen. Så får man ju ofta till svar, stackars liksom, måste du hoppa på lärarna igen liksom?
Ja, och så är det inte det man
det
gör.
Det är ju inte det.
Nej.
Det är inte det, men jag inser ju att det är liksom Sveriges mest prövade yrkesgrupp liksom.
Ja.
Så, men
och de har inte heller ledigt på jullovet.
Nej.
De måste hålla på liksom, jag har ledigt, de är ju hemma, men då måste ju de planera och liksom lägga upp en hel ny termin.
Ja.
De är ju konstnärliga ledare för den teater som är klassen så att säga.
Ja.
Så då får ju de. Och dessutom säkert ha ångest för att liksom, vad ska Stefanis pappa säga när jag kommer tillbaka om inte de här problemen går över.
Ja,
och sen så också alltid föräldrar som liksom, men det är det som, åh det är som, ni måste se den där 6A. För att det är så fantastiskt med föräldrar som har det här.
Det tar bara 26 minuter.
Ja, och det är så här beklagande rösten som föräldrar kan ha också. Nu har faktiskt Lotta haft ont i magen i 3 dagar.
Mm. Mm.
Och det är ditt fel, Kurt.
Man hade ju alltid en eller två personer på föräldramöten som gärna ville prata väldigt länge om sina egna barn. Mm. Alldeles för privata grejer. Ja, så blir det. Men apropå föräldrar som blir liksom, som tar lite för mycket kommando över sina barns situation. Mm. Så har jag liksom en scen från Pulkabacken i vintras. Det var ju, eller vinter, i julas. Det var ju underbart annandagsväder. Mm. Och ett av mina barn var ute och gick i villakvarteren där jag bor. Och passerade då Pulkabacken.
Mm.
Och där var ju då pulkaåkning. Mm. Och där hade alltså föräldrarna arrangerat en kö.
Va? Sluta.
Nej. De hade arrangerat en kö. Som alla
nej.
Då. Och nu är det dags för... Nej men vänta ett tag. Nu var det visst Fannys tur här.
Nej.
Jo. Förlåt. Ja, jag tror det.
Men alltså så alltså. Går det ju inte till att åka pulka.
Nej.
Åka pulka ska vara kaos ju. Det är liksom inte en alltså. Talmansrunda.
Nej.
Nej.
Det är sant i dagens.
Åh,
alltså det räcker inte att ungarna tvingas ha hjälm. Utan de ska alltså skickas ner med perfekt avstånd.
En funktionär som ser till att så att det blir rätt. Och om det är någon som gör något fel, då är det säkert liksom, ja, nu måste vi reda ut det här, Torbjörn. Därför att vi hade kommit överens om ett system. Är det
vad
något som
det
känns obekvämt? De måste ju bli
för
ett psykfall.
Det här, menar jag.
Nej, men psykfall. Alltså, de kommer inte... Alltså,
de kommer aldrig flytta hemifrån.
Nej, de kommer aldrig flytta hemifrån! Då kommer det vara... Och då kommer det vara, nej, men även när de här stackars barnen ska liksom sen... Inte vet jag, ute i arbetslivet
ja.
Någon gång. Efter, när de liksom vid 40 års ålder eventuellt har gått ut från universitetet. Och blivit experter på olika saker. Då får det ju bli... Nej, men nu var det faktiskt Fabians tur att gå på anställningsintervju.
Vet du vad, jag höll på att bli den där föräldern idag. Just på väg hit, på tunnelbanan, i vagnen. Därför att där satt det två män, alltså sån här executive män, liksom. Mm. Propra, håret i ordning. Och så såna här skor på fötterna som ser ut lite grann som, jag tänker på... Som segelbåtar i tik. Du vet,
såna.
Mm. De är ganska styva. Va?
Och det är ingen slump att man väljer såna skor.
Nej. Och de är säkert så här måttbeställda.
Ja.
Från, alltså de är influgna från London. Eller hur? Ja, de är jätte... Ja, såna, hur ska jag säga... skor med attityd. Ja. Jag såg ryggen på den ena mannen och den andra mannen såg jag rakt in i ögonen. Han var väldigt hetsig. Alltså hans ögon var, han hade något stirrig blick. När han uttryckte sig, han var väldigt välformulerad och pratade snabbt. Och jag förstod ganska omedelbart att här rörde sig om att han satt och skällde ut en kollega. Alltså i tunnelbanan, i vagnen.
Nej.
Jo, han sa såna här saker som... Som, ja, du har ju en osedvanlig förmåga att snosa saker som hamnar i ditt knä.
Snosa saker som hamnar i ditt knä. Ni hör vad det här är för människa. Ni hör, lyssnarna.
Och, och så vidare. Och pratade om att han prokrastinerade och så vidare och så vidare.
Ja, vem fan? Skulle inte göra det.
Nej, men jag höll på att bli den där föräldern i pulkabacken liksom. Att du vet att jag gick fram. Skulle, du vet.
Och
men
sen
vänta.
Sitta i tunnelbanan.
Nej.
Bland alla människor och skälla på honom.
Det är inte okej.
Det är fan inte okej.
Som typ, men jag sa ju ingenting för vad fan.
Men vad hade
säga?
Hänt? Vad hade hänt?
Du, nu tycker jag att du är lite...
Nej, nu tycker jag att du är orättvis mot Christian. Nej, men egentligen. Det var faktiskt den där bullymannen som började. Det var han som började med att vara offentlig. Alltså det är klart att man inte kan lägga sig i människors arbetsplatsbråk.
Nej,
det går
nej,
ju inte. Och det blir ännu mer förnedrande om det kommer liksom en
snäll... Det var så
snäll...
konstigt att gå för den här utskällda stackaren. Han var typ dubbelt så lång antagligen också.
Ja!
Och, så och jag sneglade på honom så här, du vet, kastade ett öga över axeln så där när gick ut. Och såg hur han såg verkligen så här... Nej, men han såg verkligen så vilsen och sårad ut.
Men kan inte vi... Stukad. Om någon som känner...
Förvånad också.
Och förvånad, såklart. Det där kommer han ju bära med sig. Han bär ju fortfarande med sig det. Alltså, för
men
det där
han,
var
kanske,
inte...
han kanske var en lat också på jobbet. Men det ska han inte behöva...
Inte på tunnelbanan. Nej. Och inte på det sättet. Det finns många sätt att ta tag i det. Det finns jävligt många sätt.
Ja, och den andra var ju uppenbarligen en psykopat. Så
ja, det är klart att han var. Ja, nej, om någon av lyssnarna...
tror sig veta vem vi pratar om, så skulle jag vilja prata med den här mannen som blev utskälld om att han är lika mycket värd som alla andra.
Han kan prova på lite yoga with Adrian också.
Ja.
Tänd ett ljus och meditera och låt det där, låt de där tankarna bara notice them and let them go liksom.
Det är fint. Notice them and let them go. Det är det vi ska göra med sådana som den här tunnelbanesnubben, Jan Geo och andra ovidkommande personer i vår omgivning.
Jag är inte säker på om jag tycker om den här människan som jag håller på att bli, men jag omfamnar henne.
Nej, men det är lika bra.
Ja.
Nu släpper vi liksom alla pretensioner.
Ja.
Nu är vi som vi är bara Gunny.
Ja,
vi måste inte vara så jävla sympatiska.
Nej!
Nej, det måste vi inte!
Hurra!
Hurra!
Men du, ska vi stänga av mikrofonen nu och fundera lite grann på vad vi ska prata om nästa gång.
Nästa gång? Ja. Hörrni, publiken, eller lyssnarna eller vad ni heter, ni får gärna föreslå också. Mm. Ni får säga.
Det kan ni få. Mm. För att jag tror inte att vi kommer att göra det. Vi brukar inte förbereda oss.
Nej.
Det blir därför, improvisation.
Det är därför vi är så charmiga. Intressant. Vi hörs! Nästa gång.
Stopp. Hur var den här smörgåsen, den matiga mackan, den här matiga gatå?
Den var jättegod. Ja. Tyckte jag.
Ja.
Den var matig och god.
Bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.